Tjena Annika!
Hej Madde!
Vi har suttit här och pratat en liten stund. Annika är jättetrött, egentligen vill hon gå och lägga sig, men det vill inte jag. Jag känner mig helt speedad, så nu kommer vi lyfta den här energin. Så att nu kommer Annika inte kunna sova på natten. Det är fantastiskt, eller hur Annika?
Nej, den här, ja, jag vet inte fast om jag skulle kunna sova nu heller. Igår natt, eller i natt, har jag knappt sovit, för det var storm. Och det är fortfarande storm. Ja. Så att det här viner det om öronen kan jag säga. Även om jag är inomhus. Mm.
Ja. Ja, men vind är bra. Det blåser rent. Liksom. Det är nyttigt med lite vind. Mm. Det behöver vi. Men alltså, vi var inne och taggade lite grann här på ett himla spännande område faktiskt. Och du säger du så här, vad är det för fel på folk? De är helt jävla dumma i huvudet. Vad är det för fel? Har folk tappat det helt? Och så berättade du om din vän där som skulle in på akuten och hennes mamma var inne där. Liksom. Så skulle hon komma dit och så skulle hon komma in. Gå fram till luckan och säger, jag har min mamma här, kan du släppa in mig? Vad sa hon? Vad svarade hon?
Nej, först så frågade hon så här, jag har en anhörig här, min mamma är här inne, kan jag få komma in eller kan jag bara gå rakt in? Nej, det kan du inte. Nej, men kan du släppa in mig? Nej, det kan jag inte. Ser du inte att jag är upptagen? Du får vänta. Skitgrinig. Alltså, verkligen. För grejen var ju att jag hade henne i öronen. Alltså, vi pratades vid. Så att hon skulle bara be om att få komma in. Och jag hör ju alltihopa.
Ja.
Och det är det jag menar med. Alltså, då får ni ursäkta mig. Alla där ute som lyssnar. Men jag måste bara få säga, är man dum i huvudet då, på riktigt? Ja, jag tycker det. Alltså, jag fattar att man kan vara stressad. Absolut. Men hur långt får det gå? Hur långt får folk hålla på liksom, och bete sig på det här sättet? På en akutmottagning. Du har ju ingen aning om den som kommer till luckan, om du har en döende mamma, pappa, bror, syster eller vad som, eller vad du har med dig för känslor eller någonting. Beter man sig så? Nej, definitivt inte, oavsett hur jävla stressad man är. Nej.
Nej.
Ja, nu punkt. Hörde ni, jag gick igång. Punkt, ja. Totalt punkt. Ja, här får vi andas.
Så nu andas vi. Och det är en liten intressant fråga, för att det här skickar vi ju ut nu till dig som lyssnar. Vad har du omkring dig? Tycker du också att människor har tappat det, liksom? Eller har du inte upplevt det här? Eller tappar du dig själv? Alltså, hur ser det ut i ditt liv? Vi är jättenyfikna faktiskt på att höra. Så skriv gärna in till oss på våra sociala kanaler eller mejla. För att det här är någonting som är pågående mest överallt. Och jag vet inte hur många gånger i olika format vi har tagit upp det här i podden när vi har pratat. Men vi har pratat om det från väldigt många olika vinklar på något sätt. Att vi tittar oss omkring och sen bara, nej men gud, vad hände här? Eller nej men gud, vad hände här? Liksom, att man står där som en, och plötsligt liksom, nu ser jag en sån här typ Kalanka-figur framför mig när någon springer förbi och sen blir Kalanka-figuren så här att den snurrar runt, du vet, det var i vinddraget. Ser du filmen? Ser du? Det är lite så livet kan kännas ibland, så där att man blir så tagen på något sätt över. Ja, hade du verkligen otur när du sänkte, eller är det jag som har tappat det helt?
Ja, alltså jag tappade ju det alldeles nyss nu då, naturligtvis.
Ja, ja, ja.
Eftersom jag blir arg. Men jag måste liksom bara få reagera, för jag tycker att det liksom är... Vem har inte varit stressad? Vem har inte haft ångest? Vem har inte mått dåligt? Jag har absolut gjort det. Men just när man, alltså man riktar sig inte mot en person på det här sättet och har den attityden. För mig är det helt, det är en gåta. Eller det är inte en gåta, men det är liksom ett fel. No, no, no.
Men jag ser det väldigt tydligt som så, liksom att det är någon som har slagit på det stora liksom strålkastaren och plötsligt så står vi alla nakna. Det är lite som kejsaren utan kläder. Livet just nu. Jag kan uppleva livet väldigt så. Det är precis så, finns det inte så mycket fasader liksom, på något sätt där människor kan dölja sig bakom, utan plötsligt blir en massa saker synliga. Människors beteenden eller situationer eller regelverk liksom, så här som görs om och man bara, men det här nu, hur tänkte man här? Alltså det finns ingen logik eller rim och reson, eller utan det är väldigt mycket sådana grejer som pågår runt omkring. Och jag brukar bara försöka hålla i mig. Då tänker jag, ja, okej, jag fattar. Men för att saker kan heller inte förändras om de inte blir synliga.
Nej.
Och vi är i en stor förändring, liksom, en stor förändringsprocess. Alla människor påverkas på olika nivåer. Men om vi inte sätter lampan på det så finns det ju inte lite. Utan det blir lite strutsbeteende. Det är där vi har levt nu i många, många år. Och nu plötsligt så rycks allting undan och allt blir synligt. Och vi måste ha det synligt för att vi ska kunna skapa förändring till det bättre, såklart.
Absolut. Och det är jag tacksam för. Alltså jag är glad på ett sätt också, för att det är som du säger, det märker man också av att det är mycket som kommer upp till ytan, vilket jag är glad för. För att jag menar, det är som du säger, det måste upp. Men jag blir liksom, jag tror att jag blir besviken, alltså på det här liksom, att vanliga människor som jag inte alls tror är på något sätt dumma eller elaka eller så här, men som har verkligen gett bort sitt förstånd till någonting annat. Och det är liksom, jag tycker det är där som, alltså att man gör det, i och för sig, det här blir ju också lite tokigt, för jag menar, det här är ju en lösryckt sak precis just nu, eller en händelse. Men det var ju ändå upplevt händelse. Det var ju inte så att det var alltså skillnaden är väl om man liksom inom familjen eller på något sätt tappar det på det sättet. Men jag tycker väl ändå någonstans att man har ett ansvar när man har en roll eller en profession man är i. Tycker jag i alla fall. Så det gör mig väl ledsen också, besviken på något sätt. Så jag tänker att det är där också man blir frustrerad. Eller man, jag ska inte säga man, jag ska säga jag. För jag blev det.
Ja, och jag vet att vi pratade om det här också i något avsnitt. Där vi hade livets advokat eller någonting, tror jag vi kallar det för. Och det är det här när vi går in och liksom säger stopp. För det behöver vi alla göra. Vi behöver hjälpas åt i den här tiden, tänker jag också. Och ta ansvar. Och ta bladet från munnen. Och också faktiskt uttrycka. Det handlar inte om att vi säger någonting. Det vi kan ta ansvar för, det är hur vi säger saker och ting. Och att vi också måste komma ihåg att vi är människor. Vi får tappa det. Och sen får vi ta ansvar för att vi har gjort det. Liksom. Men vi behöver, alltså för att stillatigande bara se på bidrar ju också till att vi fortsätter att dölja saker på något sätt. Att jag har givit tysta godkännande till att någon beter sig taskigt. Liksom. Jag brukar ju ofta säga det att jag är betraktare nu, jag tittar på och så vidare. Men det gör jag ju inte alltid, utan precis som du reagerar jag ju. Men jag väljer ju mina slag liksom. Självklart säger jag också ifrån när det behövs.
Ja, precis. Det är väl så, jag kommer väl aldrig kunna vara tyst någonsin på ett eller annat sätt. Liksom så. Sen väljer jag också. Det är ju inte, jag går inte till... Ja, i det här fallet satt jag ju telefon, så det kunde jag inte göra så mycket. Men det finns ju andra tillfällen som man... Men jag säger ifrån, absolut. Jag kan inte vara tyst. Men... Det som är, och det här med när man tappar, som du säger, då tar man ansvar för det. Sen kan jag känna liksom att just det här att det är inte så att man är utan att vara stressad eller arg eller ledsen eller sorgsen eller vad det nu är i sitt liv. Men väljer jag att gå till mitt jobb till exempel, då måste jag ta ansvar för hur jag beter mig. Mot mig själv, mot mina medarbetare, mot mina patienter, anhöriga. Jag kan inte bete mig hur som helst. Jag tycker verkligen inte det. Så då får man i så fall... Där tycker jag man får ta liksom sitt ansvar. Det ska man väl göra överallt, även om det skulle vara inom familjen. Men liksom... Inom familjen kanske man... För det är ju att gå till sitt jobb när man är stressad eller mår dåligt. Det är ju ytterligare en börda på något sätt. Så är det ju. För ett jobb är ju inte en börda alltid. Men det är ju ändå ett ansvar i sig. Bara att gå till jobbet liksom, och ta ansvar. Och då kan jag kan förstå verkligen när man hamnar i stress. Och man inte riktigt vet. Och man orkar inte. Och... Men jag tycker ju återigen därför jag har själv varit. Jag har ju själv varit i en hemsk stresssituation under många, många år som sen ledde till en total kollaps. Men jag menar, jag skulle aldrig, och jag tror faktiskt ingen har hört mig irriterad eller arg eller säga, alltså på det sättet, snäsa åt en annan människa.
Nej, jag tror inte faktiskt att jag försöker också sitta och dra mig till minne så att har jag tappat det, har jag gjort det, har jag gjort det, har jag gjort det. Jag kanske inte har varit fullständigt liksom närvarande eller lyssnat fullt ut, eller det kan väl vara att man har liksom skyndat på eller gått därifrån eller alltså inte, men jag har ju inte tappat det och betett mig dåligt liksom. Då har jag ju hellre sagt att jag är sjuk, jag måste gå hem eller någonting om jag känner att jag inte skulle klara av och hantera det.
Ja. Och jag tänker, nu tog vi ju den här händelsen och lyfte den. Men det, man har ju många stunder. Och jag tycker det blir fler och fler. Om man inte själv personligen drabbas av det så hör man ju många runt sig. Som just drabbas av tjuriga människor. Dålig attityd. Konstiga beslut. Alltså det, jag tror att det är ganska... Det blir liksom på ett sätt, och det blir ju också då, tänker jag, tuffare och tuffare för många människor att leva i. Att orka bära runt det här.
Men ja, men kanske man bara ska stanna där då och säga stopp.
Mm.
Men jag tror att väldigt många människor, vi är så fostrade i att tillhöra, alltså det borde en sån stor rädsla att inte få tillhöra, jag måste, den rädslan driver oss till att acceptera väldigt mycket mer än vad vi egentligen borde göra, att sätta stopp. Därför att vi vill tillhöra. Det ligger en inneboende omedveten rädsla där. Liksom. För att om jag inte accepterar det här så får jag inte vara med. Eller jag får inte behålla jobbet. Eller jag får inte vara med i familjen. Eller jag får inte ha kompisar. Eller... För jag måste anpassa mig hela tiden. Men det är ju en illusion. Det är ju en jävla lögn vi lever. Alltså man överger sig själv hela tiden för att passa in, för att inte sticka ut på något sätt. Och så går man hem och knyter näven i fickan och liksom, istället för att säga, men vänta nu, stopp nu, det här känns inte riktigt bra för mig. Eller hur tänker vi här nu? Eller varför har vi beslutat det här? Vem har bestämt? Hur gör vi istället? Alltså att våga uttrycka sig. Att inte bara acceptera och låta det bli. Då blir det en börda. Ja. Det blir en börda. Var och en av oss måste ta sitt eget ansvar att sätta stopp. Punkt.
Mm. Ja.
Det är min sanning. Ja.
Ja. Nej, men jag håller med. Punkt. Alltså jag sätter också punkt.
Och det är inte alltid så himla lätt. Det är för att vi har levt ett liv och vi kanske är fostrade i att anpassa oss och så vidare och så vidare. Och det kan vara svårt för många människor att sätta gränser. Men det kan bli lite lättare om vi tänker att det handlar inte om att jag säger ifrån eller sätter en gräns. Det handlar alltid om hur. Att träna sig på huret.
Mm. Men sen är det ju så här, ibland har jag lust att säga, vem fan har sagt att livet ska vara lätt då?
Nej, det är ju
alltså, det är det inte. Tänker, sen ska vi inte hålla på å andra sidan liksom det här med att man ska kämpa och jobba och kämpa. Det är inte det heller jag menar. Men det liksom, livet är ju livet på något sätt.
Ja.
Hela tiden.
Ja.
Ja.
Precis.
Så
är jag en sån som vänder på huvudet och så går jag hem och så lider jag lite. Och så går jag tillbaka nästa dag och så lider jag lite istället för att säga stopp. Valet är ju mitt. Det är ju ingen annan som kan ta det ansvaret eller har den rätten. Utan det är ju bara jag som kan göra det.
Mm.
För det, tänk om det faktiskt är så att du är i ett sammanhang där du inte tycker att det liksom går schysst till. Och så säger du ingenting och ingenting och ingenting. Och sen så rinner det över och så säger du, tappar du det helt och bara, vad fan? Liksom så här, och det här, nu får det vara nog. Och så plötsligt så säger folk omkring dig, vadå? Och de har inte upplevt samma sak som du. De har inte fattat vad de gör. Först är det någon som säger stopp. Och de får en möjlighet att reflektera och tänka efter. Jag tror att det pågår väldigt mycket sånt. Så att om vi säger stopp, så vi får människor att stanna upp och tänka till och känna efter, så tror jag att väldigt många människor faktiskt skulle ändra på sig.
Det tror jag med.
Till exempel hon i luckan.
Ja,
om man istället hade sagt till henne, men stopp, hallå här nu. Har du sovit dåligt i natt? Eller är du överbelastad? Eller vad är ditt problem?
Eller så kan man man behöver ju inte vara liksom på det sättet. Man kan faktiskt vara väldigt trevlig och snäll och säga liksom, man kan svälja sin irritation där. Och så säga så här, ursäkta mig, men som du svarar mig så blir jag liksom, det är obehagligt. För jag menar, jag står här och är ganska orolig för min mamma. Jag vill bara bli insläppt och du svarar mig på det här sättet. Alltså liksom, det är inte skönt. Det är inte, alltså man kan säga en sån sak också. Och få dem att tänka liksom till att det du gör mig, alltså du sårar mig, eller du kränker mig, eller jag känner mig utsatt på något sätt. Och det kan man säga på ett fint sätt.
Absolut. Alltså,
jag tror inte att man...
Nej, men jag tänker i en sån här situation till exempel som vi nu har lyft, liksom, som är konkret och tydlig. Alltså det finns egentligen inte ett rätt sätt där heller, för att du behöver göra så som du känner.
Ja,
och jag tror att vi många, många gånger går omkring och bär så jävla stort ansvar för mottagaren hela tiden. Och nej, jag får inte bekränka den. Och nej, den kan bli ledsen. Eller, och nej, den kanske tar illa upp. Alltså, ska vi gå hela tiden omkring och tänka där? Alltså, om intentionen är god från början så måste jag någonstans sluta mig mot att jag är en god människa. Men jag kan faktiskt ha rätt att tappa det när jag möter någon som beter sig som ett arsel.
Mm. Ja. Jo då, ja, absolut. Det kan
hade
man
det varit jag som hade stått där och det hade varit min mor som hade legat där, jag hade gått besärk, kan jag lova dig.
Mm.
De hade fått släppa ut mig därifrån. Mm. Eller också hade de släppt in mig, jag lovar.
Mm.
Jag hade inte sagt, åh förlåt, du sårar mina känslor just nu. Nej. Men aldrig. Aldrig i livet.
Nej. Men alltså, det jag menar med det är ju liksom att du kan variera dig. Du kan, liksom, du kan också säga som du säger. Men du kan använda så mycket annat än vad du tror många gånger i ditt sätt och faktiskt ändå poängtera för den som har yttrat sig på ett sånt här dåligt sätt.
Ja.
Och det, för jag tänker också det att det är liksom det är som att det är för många som har liksom att det är tillåtelse till det. Eller det kan vara så här små diffusa saker, men så här, det vet att det tyder, det är ju liksom någonting som finns överallt.
Absolut.
Och det kan vi ju prata om ett helt avsnitt om, tror jag. Men just när man känner att det är ingen rolig attityd, då kan man ju också fråga. För att många gånger så tror jag att man lösgör en hel del som inte är så allvarligt än om man går och tolkar en attityd och sen så till slut så har det blivit en hön av en fjäder.
Absolut. Det är det jag säger, att, eller det är det jag menar med att andra kanske inte är medvetna om att du upplever det på det sättet. Liksom.
Mm.
Men så, återigen, jag måste själv ta ansvar då för att säga det.
Mm.
För annars kanske inte folk vet det.
Nej.
Nej, istället för att gå omkring som du säger, alltså att vi lägger på oss själva och bär på det där. Liksom.
Mm. Men det är som jag brukar ha som ett riktmärke för mig själv, att är det så att jag, det är ju inte så att jag går omkring och är opåverkad, för att, det vet ju alla i det här laget, men mycket kan ju vara att det handlar om mig, alltså förstår jag, kan råka ut för en person som kanske har, är lite sur en dag, men jag tar inte illa vid mig. Men jag kan också göra det. Det beror liksom på vart jag befinner mig själv i min energi eller balans eller så. Men det betyder inte heller att jag kanske agerar, för att jag kanske låter mig själv ta en stund på mig och fundera på, är det här någonting som är riktat till mig? Eller är det jag som tolkar så eller övertolkar? Och då brukar jag liksom ändå känna efter, och sen brukar jag tänka eller känna att nej, men det här är ingenting, jag behöver inte agera på det. Och då släpper jag det. Men om jag behöver agera på det, då brukar jag ta upp det på något sätt. För att jag tycker inte att det är schysst heller mot varken den andra eller mig. Och risken är att i ett sånt här läge, att det kan växa och bli för stort, så att det är, man hamnar till slut i ett läge där man i sin frustration eller rädsla eller så, alltså vad det nu må vara som växer i det negativa, att man får ett utbrott. Mm. Och sen kanske man inte kan lösa det istället, konflikten, för att det har blivit så stort.
Mm.
Eller så kan det vara bara en sån här enkel sak som, det är också en sån här symbolisk grej som jag vet vi brukar diskutera hemma, att om man går på en restaurang, jag har säkert kanske sagt det någon gång, om jag går på en restaurang och jag är inte nöjd, och då menar inte jag att jag brukar inte klaga på om någonting skulle vara lite ljummet eller så, men ändå smakar väldigt gott, och säger ingenting. Men om jag känner bara, det här var inte bra, då säger jag det. För det är inte schysst emot restaurangägarna om folk inte talar om att det här är inget bra faktiskt. För det kan ju vara så illa att kocken är dålig eller inte, ja, vad det nu må vara. Och då om folk inte vågar säga någonting, så kan det ju leda till att ja, den här restaurangen får inte liksom kunder och gäster till slut. Men de skulle kunna få det om de har chansen att åtgärda. För precis. De kanske inte vet om det. Annars. Och jag vet inte, jag tycker inte det är fel att säga till.
Nej, det är inte att man säger det, hur.
Ja, jag menar det. Ja, precis.
Ja, ja.
Men
ja, det här är spännande, för varje människa måste själv avgöra när det är dags att sätta gränser för sig och hur man sätter sina gränser. Och också liksom resonera med sig själv, att hur blir jag en bättre gränssättare utan att be om ursäkt för mig själv, utan att verkligen stå för att uttrycka mig, och kanske träna hemma på lite olika typer av uttryck. Hur kan man uttrycka sig liksom på ett respektfullt sätt i ett lugn och sansad situation, inte gå berserk, som jag sa, kanske. Men så finns det en annan sak också som jag reagerar på ganska medvetet. Och det är att när jag hamnar i situationer när människor beter sig mindre bra runt mig och sådär.
Mm.
Vilket naturligtvis händer oss alla. Jag är ganska snabb där på att veta om det handlar om mig eller någon annan. Alltså den analysen för mig går ganska fort. Och ibland då kan jag bli så där sjukt trött på att jobba när jag är ledig. Så kan jag känna. Därför att handlar inte om mig, utan det handlar om den andra personen.
Mm.
Så kan jag bara vända på klacken och gå. Eller jag bara drar ner rullgardin liksom, och ger ingenting av mig själv dit. Eller gör någonting. Jag liksom behåller mig själv och går inte in i ett svaromål där överhuvudtaget. Därför att så fort jag gör det, jag ger av mig själv på ett eller annat sätt, vare sig det är energimässigt med mina känslor eller liksom agerar genom att säga någonting eller så vidare, så mm. är det ju hela tiden då, inte hela tiden, men i de fallen när det inte handlar om mig,
mm.
så handlar det om att jag speglar upp den människan. Jag går in i ett arbete. Är du med vad jag menar? Jag går in i jobbet. Ja.
Ja.
Och där
men
kan
det
jag
behöver
känna,
man inte göra.
Nej, men där kan jag känna att där vill jag inte vara ens en gång. Jag går inte ens in i det. Nej. Och då kan jag avlägsna mig eller att jag drar ner rullgardin. Så, för att jag väljer att inte delta överhuvudtaget. För jag orkar inte vara din person just nu. Du får vända dig till någon annan.
Mm, nej, men så gör jag med. Jag kan liksom zooma ut. Ja, eller stänga av eller liksom på något sätt. Ja, absolut. Nej, men det tycker jag inte man ska göra. För man ska inte ge bort sig själv hela tiden på det sättet.
Nej.
Och det är inte nyttigt.
Och jag hoppas att jag lyckades förklara det här så konkret jag bara kan på något sätt för dig som lyssnar. Att det är skillnad på att veta när, alltså vilka slag ska jag ge mig in i. När ska jag sätta en gräns? Och när handlar det om dig och när handlar det om mig? Mm. Inte alla gånger så lätt att avgöra, men du ska göra det som är rätt för dig. Det som känns rätt för dig.
Mm. Jag tror att
vi behöver inte alltid veta vad det handlar om.
Nej.
Heller. Nej.
Men sen tror jag faktiskt att jag tror att även om man inte har tränat på det så tror jag de flesta, om de bara stannar upp så skulle de ju känna energimässigt att det, vad det handlar om. Om det liksom behöver ageras på eller inte. Att vilken gräns ska jag sätta? De flesta skulle nog göra.
Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte att jag håller med dig där.
Nej, okej.
Nej, det gör inte det. För vi har inte idag. Idag har inte människor tillgång till det på samma sätt som man kanske hade tidigare. För tillbaka i tiden så vilade samhället och våra beteenden mycket mer på en större värderingsgrund än vad vi gör idag. Vi har inte tillgång till den idag på samma sätt, rent naturligt. Och jag tror att det är därför också vi ser såna här saker så tydligt, för vi har tappat vår värderingsgrund och mer går in i egot, jaget, och lever därifrån. Allting kretsar runt mig liksom, på något sätt. Och så har man inte tillgången riktigt, och så trampar man över varandra eller man säger dumma saker eller man beter sig på sätt och sådär. Men det är för att vi har en egocentrering, men det samhället bygger på en egocentrering, individualismen. Så att vi är som fostrade i att tappa lite grann värderingsgrunden faktiskt. Så att det är inte helt lätt alla gånger. Är det inte?
Nej,
jag brukar
det inte
säga det. Ta ett andetag. Ta ett andetag, vänd dig om. Liksom, titta på någonting annat en liten stund. Ta ett andetag till. Så. Och liksom få fatt i dig själv liksom, på något sätt. Få fatt i din värdegrund.
Mm.
Försök att hitta tillbaka till den. Liksom.
Mm.
Den bor i oss. Den är bara ganska dold i väldigt många människor.
Mm.
Är den.
Ja, så det är väl därför man drabbas av liksom. Det kan ju vara att man bara läser. Det behöver inte vara att man själv personligen har drabbats av det, men man läser om allt som sker som inte är så himla klockrent. Eller man hör talas om man, som allvarligare saker än där vi lyfte från början innan vi började podda nu.
Mm.
Där man inte liksom, man kommer aldrig förstå varför vissa människor gör bara som de gör. Det är för att det är så långt från sig själv så att det finns inte.
Och jag tycker det här kan vara lite intressant. Alltså om jag känner att jag är på den platsen med mig själv, då kan jag inte låta bli att fråga. Jag måste veta. Jag är jättenyfiken på vad som hände där då.
Mm.
Jag vill förstå.
Absolut, det kan nog jag med vilja förstå. Men det finns ju det finns ju typ, i alla fall kan jag se det så, det finns ju till och med människor man inte bör fråga kanske, för att det kan vara väldigt, då kan man utsätta sig själv för en farlig situation.
Ja.
Till och med sådana, tänker jag.
Ja.
Och sen försöker man liksom förstå ändå på något sätt vid sidan om eller så, men det går inte. Det spelar ingen roll, så det är bara att lägga ner. Det är verkligen, och så ja, en del är väldigt, väldigt avskärmade från sig själva och livet på det sättet. Och men sen den här vardagliga stressen som påverkar oss tyvärr för negativt leder lätt till det här lite enklare varianten då i så fall av lite dålig attityd eller snäsig ton eller otrevligheter liksom, som man kanske skulle vara. Den är ju, det är den man önskar som du, eller det är där vi pratar om att man önskar liksom att fler faktiskt också sa ifrån.
Och jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men vi båda jobbar ju inom vården då och då. Eller jag gör det då och då, du gör det ju lite mera.
Till vardags.
Till vardags, ja, då, tack. Tack. Jag tappade ordet. Men jag minns när jag jobbade förut, när det var mitt vardagliga liv så att säga. Alltså, då kunde ju personalen dra sig undan i personalrummet eller samlas och så vidare. Så kunde man säga så här, ja, men den och den och den och den och det, så här, om patienter eller vårdtagare liksom så här. Och jag var den, alltså jag vet att jag sa ofta ifrån det där, men liksom, ja, men stopp nu. Eller, ja, men vadå, om vi inte kan lyfta sånt här liksom med varandra, var ska man då göra det? Ja, men vi kanske inte ska lyfta det alls. Inte på det sättet. Det är inte bara oprofessionellt på ett arbete, det är ohumant. Omänskligt. Alltså, därför att om jag säger en sak om någon annan på ett negativt sätt, så bygger jag ju ett problem kring det. Och så får jag medhåll ifrån andra och så växer det här. Och så blir det ännu större och så blir det ännu större. Istället för att förstå att det här är människor i en utsatt situation som inte klarar mer eller klarar bättre. Men det ska du göra. Du har betalt för det här. Det är ditt jobb. Du har skrivit kontrakt på det här. Att du vill gå hit varje dag. Ja, men för fan, kan man ihop det då? Eller också byt jobb. Jag tycker inte att man i personalrummet har rätt att lufta sina åsikter på det sättet. Jag tycker inte det. Jag har aldrig tyckt det. Jag har inte förstått det där. Faktiskt, kan du förstå det? Kan du förtydliga det här för mig?
Nej. Nej. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig där. Men är inte det ett... ska man säga, ett väldigt vardagligt fenomen överlag, att man vill gärna värdera andra och prata om andra. Alltså lyfta vissa saker i specifika tillfällen, absolut. Om man har liksom bestämt och det är inom, ja, men du förstår, inom de ramarna som är okej. Att jämföra sig själv eller prata om händelser, allmänna händelser i livet för att kunna lyfta fram ett problem, okej. Inte specifikt, och framförallt tycker inte jag, så vissa saker är sekretess, ska man komma ihåg. Men jag tycker att just den här... diskussioner, men lyft, alltså du vet, det finns samtal där det liksom är där man tar fram på ett nedvärderande sätt, alltså värderat negativt om andra människor, och du förstår att de gör aldrig och de har inte och de har, det är si och det är så och allt vad fan det nu pratas om. Men det det finns ju ingenting som genererar något positivt i det överhuvudtaget.
Nej. Tvärtom. Man har inte ett lösningsfokus. Man har inte en önskan, en längtan om en lösning. Eller, utan nej. Man ser, man bara låter en situation eller växa liksom, på något sätt. Mm. Och så samlas man kring det och så blir man liksom, blir man ett, så här, man blir ett vi kring det på någon annans bekostnad. Liksom.
Mm. Ja, exakt. Och det är
ja, det helst. Där. Ja. Mm. Ja. Tack.
Och jag tänker att det är jag tänker att du, varje gång du gör en sån sak i så fall, om de som gör det, nedvärderar ju inte bara den här de pratar om, eller familjen, eller de, en grupp av män, inte vet jag vad de pratar om. Men liksom de gör det ju, de nedvärderar ju sig själva också. De värderar ner sig själva och bedömer sig själva gentemot dem. Eller den personen. Och man kan ju tro att man skulle vinna på det. Men det gör man ju inte i längden. Eftersom det är brist energi. Alltså det är ju negativ energi.
Mm.
Det leder till.
Mm.
Det är ju inte en kärleksfull och accepterande energi.
Nej, och jag lever ju i den tron att alla människor är vackra varelser. Att man har en essens i sig. Alltså, essensen i varje människa är någonting vackert. Det är för att vi är alla ett. Vi kommer alla från samma ställe. Vi har samma innehåll på något sätt. Så att det är ju inte att människor är elaka med vilje eller vi vill något ont. Liksom, utan det är bara det att man inte reflekterar så eller tänker på det eller nej, och så bara blir man det liksom. Ja. Och så bara blir det tokigt.
Ja. Mm. Och jag tänker när det blir tokigt och de får med sig liksom folk, alltså nu pratar vi om sådana då, grupperingar. Mm. Så blir ju det också då en precis där och då så blir det ju en positiv respons för den som kanske har tagit ledningen i det här.
Ja.
Och det är ju det som den personen triggas av där och då. Men jag tänker att det samtidigt läggs automatiskt i skuldbörda.
Mm.
Utan att de kanske är medvetna om det. Men till slut så växer ju den där känslan av skav inom sig.
Mm.
Och det är inte heller för att man kanske från början är på något sätt är elak eller så. Men det är någonting man har gått vilse i sig själv. Så man har något behov av den här formen av bekräftelse i såna här diskussioner. Eller värderingar gentemot andra människor. Vilket då, jag kan förstå det, orsak och verkan. Men det är verkligen inte av nytta eller bra. Och det är inte så man kan bygga sin självkänsla och sin tillit till sig själv.
Nej. Det handlar ju mer om att se det och se vad är det jag inte vill ha. Vem är jag inte vill vara. Jag vet, jag pratade om det för ett par avsnitt sedan. Det här med att vem vill jag vara? Vi har alla möjligheten att välja det. Varje sekund av varje dag i mitt liv så kan jag välja om. Jag har alltid den möjligheten.
Precis.
Och att när du hjälper till och sätter en gräns så hjälper du en annan människa till den möjligheten.
Precis.
Att sätta en gräns handlar inte bara om dig. Du ger en annan människa möjligheten.
Ja.
Att omvärdera vem vill jag vara.
Mm. Och visst är det fint. Alltså när
jättefint.
Vi, jag tänker så här att när man inte är så klok alla gånger i alla situationer. För det är vi ju inte människor.
Nej,
men när man inte är det. Och så, men så kommer man på sig själv.
Mm.
Och tänk då att du har valmöjligheten att ändra till något bra istället.
Mm.
Hela tiden.
Mm. Men faktiskt, det här är någonting som vi pratar om. I familjen så har vi en familjemedlem nu som har blivit opererad några gånger med ryggproblem. Och det här var nu ganska nära 2 veckor sedan. Det är 3:e gången med samma problem. Och en jättefin läkare, alltså varit remitterad till ett helt annat ställe och sådär nu för 3:e gången då. En fantastisk människa, verkligen, på alla sätt och vis. Kunnig, ödmjuk, ansvarsfull, ja, stor människa, men ingen svulstig ego.
Nej. Vad fint.
Jättefint verkligen. Men de andra 2 gångerna så har ju den här personen haft samma läkare med ett stort ego och liten kunskap. Och det är någonting som jag tycker sjukvården har, alltså om vi nu pratar sjukvård, men det här var ett sånt fall i alla fall, att egot är så himla stort. Så att man sätter det före behovet hos en annan människa. Istället för att säga, vet du vad? Jag kommer inte vidare med det här. Jag är inte kompetent för det här. Men jag har en kollega som är duktig. Jag ska remittera dig dit. Alltså att göra det på en gång. Jag förstår inte problemet.
Nej, för att du inte är sån... För att du inte själv är där. Alltså du, jag menar det, du skulle ju liksom, nej men du skulle ju själv lätt flytta den här personen. Om jag kommer till dig och frågar om hjälp och du känner att du inte skulle kunna hjälpa mig, så skulle du berätta om någon annan som du känner som skulle kunna hjälpa mig. Så skulle du göra direkt.
Ja.
Men därför förstår du inte den här andra då.
Nej, men jag tänker, vad är det för rädsla som bor i människan när man har ett sånt ego som sätter sig själv och liksom, jag måste försvara mig på något sätt. Att man går i någon form av försvar där. Istället för att se den personen man ska hjälpa, dess behov gå före.
Jag tror att det är en rädsla, det kan ju vara i och för sig, vet jag inte. Men alltså det är rädsla av att bli... blottlagd, att inte vara kunnig, duktig nog.
Ja, det är intressant, därför att då har man ju lagt värdet på sig själv i sin kompetens, i sitt yrke. Alltså man har identifierat sig själv med mitt yrke, min roll.
Ja, men det är ju många som gör, eftersom för att det är ju lätt, alltså på ett sätt så är det lättare att göra det känslomässigt. Alltså, om du för det är ju lite lättare att ha kontroll på din kompetens. Den kan du kan läsa. Du kan utveckla din kompetens på ett bättre sätt i alla fall. Eller det är lättare, ska jag säga, än om du utvecklar din själsliga, mentala... emotionella, den kan du ju inte liksom greppa på samma sätt.
Nej, just nu, vi får inga diplom för det.
Nej, vi får ju inte det. Vilket gör att om man har liksom smärtsamma rester på något sätt i livet på grund av någonting som gör att man inte vill liksom vara mer än mekanisk, eller säga vill, förstår mig rätt, på ytan handlar det här om, man är inte medveten om det här, men man använder sig av den mekaniska delen och man använder sig av att egot får styra istället, för det är någonstans där som du har ändå fått någon vinning i din presentation av dig själv för omvärlden, har du fått någon form av vinning, och det är ju också ett sätt att överleva. Även om vi kan tycka att den är ju sorglig, för den har ju inte samma genomsyrning av känslorna, alltså på det sättet, eller själens röst eller så. Men det finns någon som går igenom hela livet och har den här mekaniska delen av sig själv närmast. Och kan inte ändra sig heller.
Nej, det här jag brukar säga är att man har klippt av strängen mellan hjärtat och hjärnan. Att de inte är i synk med varandra, att vi inte har liksom, att inte de delarna jobbar tillsammans, utan jag låter den ena styra över den andra i en obalans liksom.
Och tänk
och återigen som... den vill jag vara.
Ja. Det är det man måste fråga sig. Och jag menar, vill man vara den här som pekar med hela handen, höjer lite rösten, har lite översitta fasoner, ett ego som tar plats på en större arena och säger, ja, fine, var där då. Men jag kan aldrig tänka mig att du kan vara lycklig rakt igenom.
Nej, måste det... hela tiden. Ju större ego, tänker jag, desto mer rädsla bär du ju.
Mm,
alltså för egot måste ju någonstans skydda någonting.
Mm. Ja, och det är ju egot och rädslan har vi ju alla bor i oss, vilket vi måste ha eftersom vi ska överleva som människor. Men det är ju det att den inte får ta den största arenan. Den får inte styr, eller får och får. Men det är inte så bra och skönt i alla fall i livet på det sättet egentligen. Du får inte uppleva livet på samma sätt. Nej. Det får man faktiskt inte.
Jag kommer ihåg en gång för många år sedan så hade jag en kollega som sa till mig så här: ja, jag kan inte förstå, jag kan få det här jobbet och jag känner mig bara som en alltså lurendrejare och det känns hela tiden som att ja, snart kommer de på mig liksom så här. Och jag tror att vi alla lite mans kan känna igen den där känslan ibland, att men shit, hur gick det här till? Så här. Tänk om jag ska liksom leva upp till det här på något sätt liksom. Och det där är någonting som har följt mig faktiskt lite grann. Och det dyker upp nu när vi sitter och pratar om det här. Att på ena sidan så har vi människor som har ett stort ego och liksom inte skiter fullständigt i liksom, och bara trampar på liksom, så här, på något sätt. Och så har vi de människorna som är fantastiska. Både som människor och själar och i sitt bidrag i den här världen genom sitt yrke. Liksom, eller där de gör. Och aldrig någonsin känner sig goda nog. Och då är det liksom åt andra hållet. Det är en obalans mellan hjärtat och hjärnan där också. Liksom. Men,
ja, det är det ju.
Ja, att inte liksom synka in i det och förstå sin storhet. Ja, på det sättet. Och där kan jag också bli sorgsen många gånger, för jag tänker så här, men du undanhåller världen din briljans, alltså din unikhet, ditt bidrag, det du är här för, det undanhåller du genom rädslan att inte vara god nog. Att men andra får inte ta del av den.
Nej, och det är ju sorgligt. Men tänk så här, att den här personen, vi säger så här, vi leker att det, alltså det är i alla fall, vi pratar om en person, fast det är flera som har så här. Men den här personen kanske aldrig någonsin har fått förståelse eller blivit bekräftad på det sättet hemifrån. Vilket gör, men ändå har det här fina med sig. Så. Men liksom, hur ska de då, tänker jag, våga ens att visa upp det för världen? När man inte har fått det ens, eller man har inte vågat visa det ens för sin mamma och pappa kanske. För det är ju många sådana vi har, människor som... För det är ju liksom någonstans, är det ju där det börjar, våra mänskliga liksom, kontakt. Det är ju de första vuxna. Det behöver inte vara mamma och pappa, det kan vara pappa, pappa, mamma, mamma eller vad sjutton som helst. Men liksom vuxna individer i alla fall som ska ta hand om den här lilla. Och där någonstans
inte får chansen till att få växa för just den du är. Det gör ju ändå att det skapar rädslor för att hur ska jag då visa omvärlden? Hur ska jag visa ens det?
Mm.
Jag menar, om jag visar på ett eller annat sätt för omvärlden så kanske jag blir exkluderad. Och då är ju det ursprungligen evolutionärt lika med att vi dör.
Mm.
Så det är ju ganska starka krafter det här. Man har att göra med på många sätt det vi pratar om ofta, i och för sig du och jag. Och så spännande. Men det är ju också häftigt, för att när man vågar börja ta små myrsteg och så märker man att man ändå faktiskt, för jag tror att de flesta skulle få en positiv respons.
Det tror jag absolut.
Och det skulle ju innebära att man vågar där bygga på sin liksom lilla verktygslåda eller sitt sätt att se på sig själv på ett annat sätt. Och jag tänker ju ofta så här, alltså att det finns en orsak och verkan, vilket gör att jag också har jag har väldigt stort tålamod med människor och mig själv också dessutom. Så jag själv har lust att ta mitt huvud under armen ibland
och ta semester många gånger.
Men det går ju tyvärr inte. Men jag kan lämna in mig på Ikeas bollhav ibland. Tänk att om jag dyker tillräckligt djupt så kanske jag inte hittar upp på en stund.
Ja. Nej, men jag tänker liksom att det är...
Det är inte... Det är väl det som gör att jag är liksom ändå... Alltså jag lägger ingen värdering på det sättet när jag träffar människor. Jag liksom... Men jag tror att det är lätt för många att göra det, för att de är rädda innerst inne. Alltså de vet inte om att de ens är rädda. Men det är som att...
Nej.
Ett jobb till en början. Eller nya arbetskamrater. Eller jag ska gå in på affären. Det är massor med nya människor liksom. Men jag tror att många skapar den här rädslan, omedvetna rädslan. Låter dem växa, tyvärr. Och den är ju naturlig i botten, men den får inte ta överhand. Och det är fortfarande du som kan välja. Vi kan fortfarande välja.
Mm.
Som du var inne på.
Mm. Det kan vi. Jag är så himla glad och tacksam för mitt jobb. Alltså det är fantastiskt att se människor växa. Alltså som inte tror om sig själva att de kan eller förstår eller vet.
Mm.
Och att konkretisera någonting och sen blir det skapa en upplevelse av det. Och det plötsligt bara ramlar ner. Liksom.
Mm.
Alltså det som händer där i den människan skapar ju förändring för all framtid. Liksom.
Mm.
Inte bara i det vi gör i den gruppen eller på den kursen, utan i livet.
Mm. Ja.
Det är helt fantastiskt att få vara med där och se det här. Och liksom skapa ett utrymme för att det kan bli fullt möjligt och vägleda människor dit. Liksom.
Mm. Jag håller med. Det är grymt. Det är...
Ja.
Ja. Jag har ju förmånen att få... Jag kan inte säga jobba, det kan jag inte göra. Men jag får ha förmånen att ändå träffa människor... Ja, dels via kursen förstås, men också andra utanför. Där jag liksom har haft själsliga samtal eller coachande samtal. Och det är samma sak där. Det kan liksom... När vi sitter i nuet, när man är närvarande och har svarat på någonting, man har speglat upp på någonting eller liksom slagit an på någonting i personen, så märker man hur allting bara lyser upp. Och hur poletten trillar ner, hur de själva blir stärkta. Ja, det leder till någonting inom dem själva, liksom. Det lösgör saker.
Mm.
Och det är liksom häftigt att se. När man får...
Det är verkligen, och jag passar på att säga det som jag brukar säga till dig som lyssnar också. Och det är det här att det finns inte ett enda rätt sätt. Det finns många sätt.
Mm.
Det gäller bara för dig att hitta ditt sätt.
Mm.
Som funkar just här och just nu. Sen finns det andra sätt. Och andra sätt. Och andra sätt. För att våga sätta gränser. Att våga stå i den du är. Och inte behöva be om ursäkt för det. Att kanske känner du att du tappar det lite för ofta. Gå tillbaka. Varför gör du det? Vad är det för kontakt du har liksom tappat? Din kompass, din värdegrund. Liksom. Vad behöver du för att balansera ditt hjärta och din hjärna?
Mm.
För att bli mer du igen. Liksom.
Mm.
Och det här gör vi alla i livet. Vi halkar hit och vi halkar dit och vi tappar det där och vi spårar ur lite där. Och sen plötsligt så är vi helt i balans och så vidare. Och det går så här fram och tillbaka. Men tappa liksom inte greppet eller tappa inte hoppet där om att hitta ditt sätt. För det finns. Sluta aldrig be om hjälp och sluta aldrig undersök möjligheterna till att hitta ditt sätt.
Mm.
För att skapa ditt liv så som du önskar vara och bli den du önskar att vara. För det finns där många sätt.
Mm. Mm. Det sätter vi punkt för. Det var fint sagt.
Punkt. Tack för idag, Annika.
Tack själv, Madde. Och puss och kram på er alla.
Tjink på er.